Här börjar en kunglig behandling av Becky Wicks, översatt av Caroline Bergqvist, inläst av Loretta Wilson för Harlequin. Becky Wicks är född i Storbritannien och har haft en oändlig reslust sedan tidig ålder. Hon har bott och jobbat runt om i hela världen, i allt från London till Dubai, Sydney, Bali, New York City och Amsterdam. Dessutom har hon skrivit för GQ, Hello, Fabulous och Time Out, gett ut en drös kärleksromaner för unga vuxna och även skrivit 3 resememoarer. Numera blandar hon resande med romans för Harlequin och älskar varenda minut av det. Till min resekumpan, författarkompis och ljudterapeut, Farsana Ali. Engelska kanalen må skilja oss åt, men du är ändå en av mina bästa, mest kungliga vänner. 1. Namnet Neapel kommer från grekiskans Neapolis, som betyder ny stad. Dess närhet till intressanta platser, såsom Pompeji och Neapelbukten, gör staden till en utmärkt utgångspunkt om man vill utforska området. Adrien Marx-Baltus stängde av turistguiden i lurarna. Kvinnan i solglasögon stirrade fortfarande på henne från bordet vid fönstret, och Adrien log halvhjärtat åt hennes håll. Självklart blev hon igenkänd även här. Kronprinsessor blev inte plötsligt osynliga bara för att de reste till ett annat land, men det kändes ändå obehagligt. Kvinnan drog fram sin mobil. Adrien drog ur lurarna med stigande puls. Det var en sak att bli igenkänd, en helt annan att bli fotograferad redan första dagen som tjänstgörande läkare vid Cancro Instituto di Napoli. Speciellt eftersom hon redan vägrat ta med sig en egen officiell fotograf. Hon ville bara vara vanlig. Samtidigt som hon bad om notan samlade hon ihop sina saker och tog sig sedan snabbt ut därifrån. Latten bar hon i handen medan hon stressade gatan fram. Men kvinnan verkade inte följa efter henne. Tack och lov. Det var aldrig en bra idé att springa i höga klackar. Hon mindes pappas varnande ord, att hon skulle bli avslöjad i Neapel, oavsett hur många läkarrockar hon försökte gömma sig i. Alexander Marx Balthus, Lisris prinsgemål, var inte särskilt förtjust i det faktum att hans enda dotter, tillika tronarvinge efter hans hustru, lämnade sina kungliga plikter, inte ens för en karriär som läkare. Adrien drack av sin latte, såg sig omkring och log. Piazzan, de leende människorna, själva luften som vibrerade av färger och förväntningar. Hon var sin mor, drottningen, evigt tacksam för att hon hade fått åka. Enligt pappa borde hon istället fokusera på att hitta en lämplig make, något som inte intresserade henne det minsta. Vid 22 års ålder hade prins Xavier av Molizio tagit henne med storm, och hon hade varit för ung och för naiv för att se igenom hans fasad. Ibland kändes det som att pappa hade velat att hon fullföljt förlovningen, trots rapporterna om prinsens otrohet och lögner. Adrien rynkade pannan. Hon tänkte inte älta den där militärbalen igen. Det hade hon gjort tillräckligt. Men efter allt som hänt och alla snaskiga rykten som spridits i media efter uppbrottet hade pappa fortfarande kallat Xavier för ett utmärkt parti, åtminstone ur ett kungligt perspektiv. Hennes far hade till och med sagt att kärlek inte var att räkna med vid kungliga giftermål, som om det skulle vara en tröst. Då är helt enkelt ett kungligt giftermål uteslutet, hade hon svarat. Jag tänker inte...